Du lyssnar på Kungar, drottningar, älskare och älskarinnor. Del 5. Ryssland. Av Margareta Bäckman. Uppläst av mig, Maria Lyckov. Elisabeth den första. Poltava. I december 1709 firade den ryske tsaren Peter den första, kallad den store, i Moskva sin seger över den svenske kungen Karl den XII. Stadens alla kyrkklockor klämtade medan armén tågade genom de 7 triumfbågar som uppförts för att hylla den ryska örnens seger över det svenska lejonet. Herren har givit mig lyckan att fira den ärorika segern i Poltava genom min dotters födelse. Låt oss för att göra detta skjuta upp högtidligheterna för att skynda oss att fira min dotters ankomst till världen som den lyckliga inledningen på denna så efterlängtade fred, skrev Peter, som hade senare lagt truppernas intåg i Moskva med 3 dagar. Den 18 september hade Peters älskarinna, Katarina, nedkommit med en dotter, Elisaveta Petrovna. Här nedan kallad Elisabeth. Peter och Katarina hade träffats i maj 1703 då den ryske tsaren efter en del motgångar lyckats erövra Nyenskans där man tog ett stort antal civila krigsfångar. Bland dessa fanns en 17-årig livländsk kvinna, Marja eller möjligen Marfa Skavronska, som tidigare arbetat som piga och gift sig med en trumpetare i det svenska kavalleriet. Sedan hon tillfångatagits tjänade hon i hushållet och i sängen hos den ryske generalen Menshikov, där tsaren la märke till henne och bad henne komma till hans sovrum. Efter att ha avtackat henne med en dukat tänkte han inte mer på henne. Marja var långt ifrån någon skönhet. Hon hade kort hals och runt ansikte med uppnäsa och utstående ögon. Hon var till kroppen undersättsig men hade fyllig barm och inbjudande tjocka lår. Något år senare träffade Peter på henne igen och beslöt att behålla henne som älskarinna. I Moskva inkvarterade han henne hos en dam av god familj som kunde ge henne en viss bildning och där han under 3 års tid hade nattliga ärenden. Då hon i hemlighet döptes om till Katarina Alexejevna fungerade Peters legitime son Alexej som fadder. Allt oftare deltog Katarina i regeringsbestyren. I Peters ögon var hon den idealiska partnern i alla sammanhang, från fälttåg till orger. Då Peter fick något av sina vredesutbrott var hon den enda som kunde lugna honom genom att luta hans huvud mot sin fylliga barm. Marja Katarina stod med båda fötterna på jorden, hade ett gott omdöme och var snart oumbärlig. Strax före Elisabets födelse deltog hon med liv och lust vid Poltava, där hon delade ut bröd och vodka till soldaterna. Hon hade en annan för Peter ovärderlig egenskap. Hon tolererade utan att blinka alla hans nedsprång. Det hände att hon till och med gav honom goda råd i sammanhanget. Fram till den 6 mars 1711 levde hon dock tillbakadraget. Denna dag tillkännagav Peter officiellt att Katarina var hans hustru och tsaritsa. Frågan om hans första hustru, Jevdokia, fortfarande levde ställdes aldrig och någon skilsmässa förekom inte. Vid bröllopet som i största hast firats klockan 7 på morgonen den 19 februari var parets 2 illegitima döttrar Anna, 5 år, och Elisabeth, 3 år, brudnäbbar. Tsar Peter var mycket förtjust i sin yngsta dotter. När hon var baby brukade han kittla henne tills hon kiknade av skratt och han blev orolig vid minsta gråt. De små flickorna växte upp i stor frihet. De lekte med bybarnen som bodde i närheten av de olika slotten runt Moskva där de vistades. Ingen krävde av dem något uppförande som kunde ha varit passande för små prinsessor. Vid ungefär 7 års ålder fick de stramare regler som mera överensstämde med prinsessvärdigheten. De fick en västerländsk utbildning som låg långt före gängse undervisning i Ryssland, med undervisning i franska, italienska, tyska och engelska. Elisabeth säger som vuxen har kunnat uttrycka sig även på svenska och finska. Konversation var, som överallt i 1700-talets Europa, ett viktigt ämne som Elisabeth senare behärskade till fulländning. Historia och geografi stod också på schemat.